Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Amen. That's good.
Det är bra.
Halleluja.
Halleluja.
In this final service today,
i den här sista gudstjänsten idag,
we're going to be talking to you about the story from Luke chapter 15.
Så ska vi ta en berättelse från Lukas 15 kapitel.
About the prodigal son and the older brother.
Om det vi kallar för den förlorade sonen och hans äldre bror.
The 15th chapter of Luke has three stories in it.
Det finns ju tre berättelser där i det 15:e kapitlet.
It has a story about a lost sheep.
Om ett förlorat får.
A lost coin.
Ett förlorat mynt.
And a lost boy.
Och en förlorad pojk.
And the message of these stories.
Och budskapet i de här berättelserna.
Is indeed joy.
Är verkligen glädje.
That's one of the earmarks of the Holy Spirit.
Det är ett av den heliga andes kännetecken.
Is joy.
Glädje.
Is part of the kingdom of God.
En del av Guds rike.
It is joy.
Glädje.
There's joy in heaven.
Det finns glädje i himmelen.
Over a sinner that repented.
Över en syndare som omvänder sig.
But there's not just joy in heaven.
Men det är inte bara glädje i himmelen.
There's joy in our hearts also.
Det finns också glädje i våra hjärtan.
That's one of the earmarks of God's kingdom in our life.
Och det är ett av kännetecknen på Guds rike i våra liv.
Turn with me to Luke 15.
Slå upp Lukas 15 så ska vi läsa det tillsammans.
We're not going to try to teach on the whole chapter.
Vi ska inte undervisa över hela kapitlet.
I want to read one verse to you.
Jag ska läsa en vers.
And it's verse 12.
Det är den 12:e versen.
It's talking about let's get verse 11 also.
Ja, vi tar med vers 11.
It said a certain man had two sons.
En man hade två söner.
And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me, and he divided unto them his living.
Och den yngre av dem sa till fadern, Fader, ge mig den del av förmögenheten som faller på min lott. Då skiftade han sina ägodelar mellan dem.
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, thank you for your word tonight.
Vi tackar dig för ditt ord här i eftermiddag.
We thank you, Lord, that your spirit is here.
Tack för att din ande är här.
We ask only to be a tool in your hand, Father.
Vi ber bara om att få vara ett redskap i din hand.
Lord, that you might reap here today.
Att du kan få skörda här idag.
In the lives of people that which pleases you.
Sånt i våra liv som behagar dig.
And Father, we worship you in Jesus' name.
Och Fader, vi tillber dig i Jesu namn.
Amen.
Amen.
The Lord has let me experience two very unusual things in my lifetime.
Under min livstid så har Herren tillåtit mig att uppleva två mycket märkliga saker.
One of them was how it feels to die without God.
Ett av dem var att jag fick uppleva hur det ska vara att dö utan Gud.
I know what it's like for a person to face eternity without God.
Jag vet hur det är för en människa att ställa sig inför evigheten utan Gud.
And I tell you, it scared me almost to death.
Och det skrämde nästan livet ur mig.
Then I had another experience.
Sen hade jag en annan erfarenhet.
Of what it was like to die as a Christian.
Hur det är att dö som kristen.
Now these weren't very closely brought upon me.
Jag upplevde inte.
Several years difference between the two experiences.
Det gick några år mellan de olika erfarenheterna.
But God allowed me to experience them.
Men Gud tillät mig uppleva båda sakerna.
I think you have more compassion for people when you know what they're facing.
Man har mer medkänsla för människor när man vet vad de står inför.
I've always felt like God should take every preacher.
Jag har känt ibland så här att gode Gud, kan du inte ta alla predikanter?
Take him to heaven for a few minutes.
Ta dem till himlen under några minuter.
And show him what it's like.
Och visa dem hur det är där.
And then hang him over hell for a few minutes.
Och sen ta predikanten och så häng honom över helvetet under några minuter.
And show him what that's like.
Och visa honom hur det ser ut där.
Then you'd have some real preaching.
Sen skulle du få se på predikan.
Amen. But God let me see these.
Men Gud lät mig uppleva detta.
And they put a vision or a burden in my heart for humanity.
Och det har gett mig en vision och en börda för mänskligheten.
And I'm going to share something out of my life with you this afternoon.
Och i eftermiddag så ska jag dela någonting som jag har upplevt
and,
i mitt liv.
I hope it ministers to you.
Och jag hoppas att det kan betjäna ditt liv.
Because we don't have just one person in this story. That's
därför att berättelsen som vi tittar på här handlar inte bara om en person.
That's missing the father.
som kommer bort ifrån fadern.
We have two people in this story that offend the father.
Vi har två personer som gör illa mot fadern.
The youngest son came to his father.
Den yngre gick till sin pappa.
And he said, I want you to give me the portion of goods that falleth to me.
Och sa att jag vill ha ut den del av arvet som tillhör mig.
Now this was his inheritance.
Ja, det var hans arvedel han bad om.
He wasn't going to wait for his inheritance.
Han ville inte vänta till pappan dog.
He wanted it now.
Utan han ville ha det då och där.
And he said, give it to me.
Och han sa, ge mig det nu.
And so he took his inheritance and went into a far country.
Så han tog ut sitt arv och reste till ett främmande land.
And in this far country, the Bible said he wasted his inheritance on riotous living.
Och där står det att han slösade bort sitt arv.
He's a type of something that we're going to see in the Word of God.
Han är en förebild på någonting som vi kan hitta i Guds ord.
Now we're not talking about sinners here.
Vi talar inte om syndare här.
We're talking about Christians.
Vi talar om kristna.
We're talking about Christians who have a wrong attitude before God.
Vi talar om kristna som har en felaktig attityd inför Herren.
One of the things that I have seen developing in the church for a number of years.
En sak som jag har sett i församlingen som växer och utvecklas under ett antal år.
Is the attitude of the younger son.
Det är den yngre sonens attityd.
He said to the father, give me this.
Jo, han sa till fadern, ge mig detta.
I want to use this.
Jag vill använda detta.
Now, I don't believe he had any intention of wasting that inheritance.
Jag tror inte han från början hade den här målsättningen att slösa bort alltihop.
He probably wanted to go off and start something fresh and new.
Han kanske hade en vision för att åka iväg och starta något nytt.
And maybe have something for his father to be proud about.
Han ville kanske göra någonting som pappan kunde bli stolt över.
I don't believe that he intended on wasting this.
Jag tror inte att han hade det i sinnet att slösa bort alltihopa.
But that's how the story winds up.
Men det är så det slutar.
He wasted his inheritance.
Han slösar bort sitt arv.
And the Bible says that as soon as the inheritance was gone, a famine came to the land.
Och så snart hans pengar tog slut så blev det nöd i landet, hungersnöd.
And he became very hungry.
Han började bli hungrig.
And the Bible tells us that he attached himself to a citizen of the land.
Och han sökte sig till en av invånarna i landet.
And the citizen of the land told him, said, well, you can work with the hogs or the pigs.
Ja, sa han, du kan få jobba hos mig, du kan få bli svinaherde.
And the Bible said he was so hungry.
Han var så hungrig, står det.
He was so hungry that he would have eaten what the pigs were eating.
Att han längtade efter att få grismaten.
Now that's pretty far down the line, isn't it?
Då är man bra hungrig.
Now when the Jewish people heard this,
när det judiska folket hörde detta,
it really had to offend them.
Då var det verkligen jobbigt för dem.
Because it was against the law of God.
Ja, det var så jobbigt för att det var emot Guds lag.
To eat pork.
Att äta fläsk.
Amen. And so when Jesus used this example,
så när Jesus använde det här exemplet,
and these people wouldn't even eat pork.
Du vet att de här judarna, de äter alltså inte fläsk.
And to be a keeper of swine was the lowest thing in anybody's
profession. De kunde inte tänka sig något lägre eller simplare än att vara svinaherde.
That was as far down as you could go.
Du kan inte sjunka lägre.
And he said he became so hungry.
Och det står att han blev så hungrig.
That he would have filled his stomach with the things that the pigs were eating.
Så han suktade efter att äta grismaten.
Then he said to himself.
Och så säger han till sig själv.
He said, this is crazy.
Det här är tokigt egentligen.
In my father's house the servants are better than I am.
Det är ju så här att hemma i pappas hus så har tjänarna, de slavarna har det bättre än vad jag har det här.
I'm going to arise and go home.
Det är bättre att jag ger mig av härifrån och åker hem igen.
And I'm going to say to my father.
Och när jag kommer hem så ska jag säga till pappa.
I am no longer worthy to be thy son.
Jag är ovärdig att få vara din son.
And I want you to make me as one of your servants.
Men skulle inte jag kunna få bli en av tjänarna här i huset?
And you know the story, I hope.
Och jag tror att du känner till den här berättelsen.
How he came down the long road toward his father.
Hur han var på väg hem och började närma sig huset.
And the father sees him coming a long way off.
Och långt, långt innan han är framme vid huset så står pappan där och tittar och får syn på honom.
I wonder how many days the father had sat by the window.
Jag undrar hur många dagar pappan hade suttit och tittat ut genom fönstret och väntat på att få syn på sonen.
Longing for that son to come home.
Och längtat efter att pojken skulle komma hem.
He hadn't had a letter from him.
Han fick inga brev från pojken.
He hadn't heard about him.
Hade inte hört hur det hade gått för honom.
He didn't know what had happened to him.
Han hade ingen aning om vad som hade hänt med honom.
The Bible doesn't tell us how long he was gone.
Bibeln säger inte hur länge pojken var borta.
But evidently it was a pretty good while.
Men uppenbarligen så var det ett bra tag.
The boy went through a fortune.
Han slösade bort en hel förmögenhet.
He wasted all of his money.
Och gjorde av med alltihopa.
And then he gets into a famine.
Och sen är han med om en hungersnöd.
Takes a while for a famine to get going.
Och det är ingenting som sker på en kafferast, utan det tar lite tid innan det blir hungersnöd.
So he must have been gone a pretty good while.
Så det måste ha gått ganska lång tid.
And then he makes up his mind to go home.
Och så bestämmer han sig då för att resa hem igen.
And he comes on that long road home.
Och en lång väg, men han tar sig hem.
But I can't help but think how the father must have felt.
Och jag kan inte bli, jag föreställer mig hur det kändes för pappan.
How many days did that father sit by that window and looked down that road?
Hade gått många dagar hade pappan suttit och tittat ut genom fönstret och väntat.
How many times did he cry and pray for his son to come home?
Hur många gånger han grät och bad för pojken?
I'm a father and I know what it's like.
Jag är pappa, jag vet hur det känns.
I know what it's like for your children to go off.
Jag vet hur det känns när barnen går bort ifrån Herren.
I know what it's like for your children to turn their back on God.
Jag vet hur det känns bara när de reser bort.
And I know what it's like to sit by the spiritual window.
Jag vet hur det är att sitta vid det andliga fönstret.
And pray for your children to come back home spiritually.
Be för dina barn att de ska komma hem andligt.
Now some of you probably done that.
En del av er förmodligen gjort det.
Some of our children have not always served God.
En del av våra barn har inte alltid tjänat Herren.
Our oldest son got involved in drugs and alcohol.
Vår äldste son började med droger och alkohol.
He left home.
Han flyttade hemifrån.
I want to say he ran away, but he didn't run very far.
Han rymde skulle man kunna säga, men han stack inte så långt.
He said he was tired of being told he had to go to church.
Han var trött, sa han, på att få höra att han alltid måste gå i kyrkan.
He was tired of being told what to do.
Han var trött på att höra pappa och mamma säga till honom vad han skulle göra och inte göra.
And he was heavily involved in drugs.
Och han började använda knark.
And I know what it's like to see your children go away.
Och så jag vet hur det känns att se barnen gå ner sig.
Every one of us care for our children, don't we?
Var en av oss älskar våra barn och bryr oss om dem.
We love our children.
Vi älskar dem.
And most of all what we want for our children.
Och mest av allt så längtar vi för våra barn.
Is to make heaven their home.
Att de ska få himmelen till sitt hem.
Can you imagine what it would be like to get to heaven?
Kan du föreställa dig hur det ska vara att komma till himmelen?
And to find out one of your children or two of your children was missing.
Och upptäcka att ett eller två av dina barn saknas.
And to find out they didn't make it.
Och komma på att de klarar inte av det hela.
Wouldn't it break your heart?
Det skulle väl krossa ditt hjärta.
Well, all of us care for our children and pray for our children.
Det är klart att allesammans så bryr vi oss om våra barn och ber för dem.
And like I said, I know what it's like to be there.
Och jag vet hur det känns att sitta som den här pappan.
And my wife also knows what it's like to be there.
Vet också hur det känns.
The Bible doesn't talk about the mother of these children.
Och Bibeln, den här berättelsen, talar inte om mamman, hur hon kände det.
But I know the mother suffered just as much as the father.
Men jag vet
did.
Att pojkens mamma led precis lika mycket som pappan.
Now, this young man is away from home. We don't know how long, but for a pretty good while.
Pojken är borta ganska länge. Vi vet inte hur länge.
And something changes in his heart.
Och det sker en förändring i hans hjärta.
You know, when I read the story of the prodigal son.
När jag läser den här berättelsen om den förlorade sonen.
I always think about Jacob for some reason.
Tänker jag av någon anledning alltid på Jakob.
Jacob seems to be a kind of the prodigal son.
Han är som en släkting till den här förlorade sonen.
Jacob has cheated his brother out of his birthright.
Ja, han lurar ju Esau på dennes förstfödslorätt.
He's tricked his father into giving him his brother's blessing.
Och han har lurat pappan till att ge honom brorsans välsignelse.
His older brother wants to kill him.
Hans äldre bror vill döda honom.
That's a good time to leave home, isn't it?
Och det är ju, är det så är det väl lika bra att sticka hemifrån.
And on his way to his uncle's house.
Och på väg till Labans hus.
God meets him.
Så möter Gud Jakob.
He has a Bethel experience with God.
Han har en Betel-upplevelse med Gud.
God comes and reveals himself
Gud
to Jacob.
Gud kommer och uppenbarar sig själv för Jakob.
Had you ever noticed what Jacob did when God did that?
Har du tänkt på vad Jakob gjorde när Gud handlade så med honom?
Jacob says to God.
Jakob säger så här till Gud.
He says, Lord, if you go with me.
Herre, om du går med mig.
And you bless me.
Om du välsignar mig.
And give me food to eat.
Om du ger mig mat att äta.
And clothes to wear.
Jag får kläder på kroppen.
And then bring me back home safely again.
Och så återför mig hem.
He said, "I'll let you be God in my life."
Då ska du få vara Gud i mitt liv.
Doesn't that sound kind of like the prodigal son?
Det låter lite grann som den här förlorade sonen.
He said, "I want you to." There's two words in this passage I want you to see today.
Det är två ord i det här avsnittet som jag gärna vill att du ska upptäcka.
The first word is the word "give me."
Det första ordet är "ge mig."
The young man comes to his father and says, "Give me this."
Den unge mannen kom till pappa och säger, "Ge mig detta."
Jacob, when he meets God,
Jakob när han möter Gud,
he says, "I want you to give me this."
Säger han, jag vill att du ska ge mig detta.
But I want you to see what happens here.
Men så kan vi titta på vad som händer.
Now we know how long Jacob is away from home.
Vi vet hur länge Jakob är borta hemifrån.
He spends 20 years at his uncle's house.
I 20 år är han hos Laban.
And his uncle begins to treat him in a wrong way.
Som i sin tur behandlar honom väldigt illa.
Tries to cheat him.
Laban försöker lura Jakob.
It's a long story, isn't it?
Ja, det är en lång historia.
But after 20 years,
men efter 20 år,
he has married Laban's two daughters.
Så har han gift sig med Labans två döttrar.
God has prospered him with a lot of things.
Och Gud har välsignat honom med mycket många ägodelar.
But he knows if he doesn't leave there, he's going to lose
it. Men han vet att jag måste sticka härifrån, för annars kommer Laban att sno alltihopa.
His father-in-law is going to try to find a way.
Därför att hans svärfar söker efter något sätt.
To take everything he's got. He knows that.
Så han kan ta ifrån Jakob allt han äger.
So he leaves to come home.
Så han sticker därifrån för att söka sig hemåt.
He leaves a very angry father-in-law.
Och han lämnar en mycket ilsken och upprörd svärfar.
And he cannot go back.
Och dit kan han inte återvända.
He knows he can't go back that direction.
Han kan aldrig återvända till Laban, det vet Jakob.
Then he hears that his brother is coming.
Och så hör han talas om att Esau är på väg.
The same one that wanted to kill him 20 years before.
Och söker efter honom. Alltså det var Esau som ville döda honom för 20 år sedan.
He's coming with 400 armed men.
Han får reda på att Esau är på väg och han har 400 beväpnade män med sig.
It didn't say he was coming with a few animals loaded with a lot of good things.
Det står inte att Esau var på väg med kameler lastade med gåvor till Jakob.
And it looked like a friendly welcome to Jacob.
Det var ingen sån här hjärtligt välkommen hem igen Jakob.
He's coming with 400. He's coming with an army.
Utan han kommer med en hel armé.
And Jacob is afraid for his life.
Så Jakob fruktar för sitt liv.
If he goes back, he loses it all.
Återvänder han till Laban så kommer han att förlora allt.
If Esau catches him, he loses it all.
Om Esau får tag i honom så förlorar han allt.
You know, sometimes God has to get us in that place, doesn't he?
Ibland måste Gud ta oss till den platsen, eller hur?
To get our attention.
För att få vår uppmärksamhet.
To cause us to see what he wants us to see.
För att få oss att se vad han vill att vi ska se.
I hope you're familiar with the story of Jacob wrestling with God.
Jag hoppas du känner till den här berättelsen om hur Jakob brottas med Gud.
And it's the same thing that the prodigal son did in where the hogs were being fed.
Det är precis samma situation som för den här förlorade sonen när han vaktade grisarna.
That young man had to wrestle with his conscience.
Den här unge mannen brottades med sitt samvete.
He had to change his mind.
Och han måste göra sinnesändring.
There had to be something done in his life.
Måste göras någonting i hans liv.
Now Jacob wrestles with God at Peniel.
Jakob brottas med Gud vid Peniel.
And I read this passage for a long time before I really understood what happened here.
Och jag har läst det här många gånger och funderat på det innan jag började fatta vad det verkligen handlar om.
Jacob seems to win here.
Det verkar som om Jakob vinner en seger.
And in my mind I'm saying, how can a man win over God?
Och då har jag tänkt så här. Hur kan en människa vinna över Gud?
But then finally one day I saw what God was doing.
Men så en dag så gick det upp för mig vad det var Gud egentligen gjorde.
In every one of us,
därför att det är så här, hos var en av oss,
there is a lower nature,
så finns det en lägre natur,
and there's a higher nature,
och en högre natur.
There's a nature that serves and loves God.
Det finns en natur som älskar och tjänar Gud.
But there's also a lower nature that serves ourselves and loves ourselves.
Men det finns en lägre natur som bara älskar oss själva och bara tjänar oss själva hela tiden.
And what happens to Jacob that day?
Och det som hände med Jakob den här dagen vid Peniel,
in his wrestling with God,
medan han brottades med Gud,
is that the spiritual part of Jacob wins.
Det var att den andliga delen av Jakob vinner.
Did you know that God is going to wrestle with you?
Vet du att Gud kommer att brottas med dig?
God loves you.
Gud älskar dig.
And he's going to wrestle with you.
Han kommer att brottas med dig.
Because he doesn't want you to live a life like the prodigal son.
Därför att han vill inte att du ska leva ett sånt här liv som den förlorade sonen.
There are some people whose only relationship with God is the Jacob relationship.
Det finns en del människor som bara har en sån här Jakobs relation till Gud.
They think that all God exists for is for give me this and give me that and give me something else.
De tror att Gud bara existerar för att ge mig det och ge mig det och ge mig det.
But that's not what God is for.
Men det är inte det Gud är till för.
I want you to look what the prodigal son did.
Jag vill att du ska se vad den förlorade sonen hittade på.
The prodigal son said, "I'm going to arise and go to my father's house."
Han sa så här: "Nej, jag lämnar det här och så återvänder jag till pappas hus."
Now he didn't say, "I'm going to go to my father's house."
Han sa inte bara att han skulle återvända hem till pappas hus.
And tell him to give me something else.
Och begära något mer.
He didn't say that.
Så sa han inte.
He said, "I'm going to go to my father."
Han sa så här: jag ska hem till pappa igen.
And I'm going to say to him,
och så här ska jag säga till honom:
make me as one of your servants.
Gör så att jag får bli din tjänare.
This is the difference between walking in the flesh and walking in the spirit.
Och det är detta som är skillnaden mellan att vandra i köttet och vandra i anden.
There are many Christians and many preachers today.
Det finns många kristna och det finns många predikanter idag.
Who believe that our relationship with God.
Som tror att vår relation med Gud.
Is one of give me this and give me that and give me something else.
Handlar om att få ut så mycket som möjligt. Ge mig det och ge mig det.
But I'm going to tell you something. It'll take you further and further and further from God.
Men håller du på så kommer det föra dig längre och längre och längre bort från Gud.
People who live with that kind of an attitude.
Människor som lever med den attityden.
And they go further and further from the truth of God.
Som kommer längre och längre bort från Guds sanning.
They begin to twist the word of God.
Och de börjar vränga Guds ord.
They twist the mind of God.
Och de vränger Guds sinne.
And all they can see is themselves at the center of this.
Och de kan bara se sig själva i centrum.
But down the road somewhere.
Men någonstans längs vägen.
And believe me, I picked up the pieces I know.
Och jag vet vad det handlar om, för jag har fått plocka upp resterna efter såna människor.
I have found those people.
Jag har hittat de här människorna.
And every time I find one of them.
Och varje gång jag hittade någon.
They're in the hog pen somewhere.
Så är de någonstans i en svinstia.
They're as far down as you can go spiritually.
De var så långt ner som man kan komma andligt.
And I start trying to explain to them the word of God.
Och så börjar jag förklara för dem Guds ord.
I say, "You want to go back to the Father?"
Och så säger jag: "Ska ni vilja komma tillbaka till pappa?"
"Do you want to go back to the Father's house?"
Vill du komma tillbaka till pappas hus?
Then change the way you talk.
Ändra då ditt sätt att prata.
Start saying to God, "Make me, God."
Utan säg så här, säg inte ge mig, utan säg gör mig Gud, förändra mig.
"Make me what you want me to be, God."
Gör mig sådan du vill att jag ska vara, Gud.
Isn't that what Christianity really is?
Det är ju det kristendomen handlar om.
Christianity is not a great big give me something.
Kristendomen är inte någon slags ge hit religion.
Christianity is a coming to the Father.
Utan det handlar om att komma till pappa.
And saying, "Father, make me something."
Och säga: "Fader, gör mig, förvandla mig till någonting."
"I submit myself to you, Father."
Jag överlåter mig till dig, Fader.
"I turn my life over to you, Father."
Jag lämnar mitt liv till dig, Fader.
"And just make of me what you want me to be."
Och du får göra precis vad du vill av mitt liv.
That's the true spirit of a Christian.
Det är en kristens äkta ande.
The father received him with open arms.
Pappan tog emot honom med öppna armar.
Put a robe around him and a ring on his finger.
Tog på honom den finaste kläderna och satte en ring på hans finger.
Oh, he received him back into his fellowship.
Och han tog emot honom in i sin innerligaste gemenskap.
Hallelujah. But then there's an older brother.
Så finns det då en äldre bror.
The father kills a fatted calf.
Och pappan, han slaktade en gödda kalven.
Oh, this was something that was reserved only for the highest honor.
Och den gödda kalven, den var ju reserverad för såna här verkliga högtidsstunder, hederstillfällen.
They didn't kill the fatted calf every day.
Det var inte så att man hade en gödd kalv som man slaktade varje dag.
Oh, the fatted calf was an extreme honor.
Det var en oerhörd ära och heder att få, att när den gödda kalven skulle slaktas.
The father kills the fatted calf.
Men nu säger pappan, nu slaktar vi den gödda kalven.
And they begin to dance and make merry.
Och så ställer de till med fest och de dansar och de är jätteglada.
They've got a party going on.
De har party.
Well, the elder brother hears the music.
Och så hör då den äldre brodern att det är musik.
He looks in his wallet.
Han så tittar han i sin plånbok.
He said, "I didn't get an invitation to this party."
Och så, jag har inte fått någon inbjudan till någon fest.
"I wonder what's going on."
Vad är det som händer här?
So he comes near the house.
Så han drar sig närmare huset.
He said, Nobody told me about the party.
Vad är det som händer? Ingen som har berättat för mig att det är party på gång.
And the servant said, well, it just happened all of a sudden.
Jag säger tjänarna, det här hände så snabbt.
You remember your brother that was gone and lost?
Din brorsa som har varit borta så länge.
He's been found.
Han har kommit tillbaka.
He's come home.
Han har kommit hem.
And the father has received him.
Och nu har din pappa tagit emot honom.
And they've killed the fatted calf.
Och de har slaktat den gödda kalven.
Come on in and join the party.
Kom med på festen.
He said, no way, Jose.
Han sa, no way, Jose.
I'm not going in there.
Nej du, inbillar dig ingenting. Jag hänger inte med på den festen.
I'm mad now.
Det här var det värsta jag har varit med.
There's no way that I'm going to go in there and celebrate with that fella.
Inbillar dig inte att jag går in och är med på den festen.
So the servant goes and tells the father.
Tjänaren går in och berättar för pappan vad det är som håller på
att hända. Father comes out and starts to talk to the oldest son.
Pappan kommer ut och börjar prata med den äldre sonen.
And the oldest son is really upset.
Och han är så upprörd, den äldre brodern.
He said, Father, I've got a right to be upset.
Och han sa, jag har ju rätt att bli så här upprörd.
Here's this younger son of yours.
Den där yngre sonen du har.
That had wasted your money.
Som har slösat bort dina pengar.
On riotous living.
Och på våldsamt liv, syndaliv.
I think the way he said it was devoured it with the harlots.
Han har slösat bort det på horor.
And as soon as he's come home.
Nu har han kommit hem.
You've thrown him a big party.
Och så ställer du till med fest.
He said, I want to point out something to you, Father.
Nu ska jag säga någonting till dig, pappa.
I've stayed home. I have served you.
Här har jag varit hemma och tjänat dig.
I've never left home.
Jag har aldrig gett mig av hemifrån.
And he said, you've never even given me a kid.
Inte en enda gång. Du har inte gett mig en killing en gång.
Now there's a lot of difference between the fatted calf and the kid.
Det är rätt stor skillnad på en killing, ett lamm och den gödda kalven.
He said, you've never even given me a kid to celebrate with my friends.
Du har inte gett mig en liten killing för att ha en fest med mina vänner.
I want to point out something to you from this story.
Och jag vill gärna att du ska se någonting i den här berättelsen.
It tells me something that we all need to understand.
Det här säger någonting som vi allesammans behöver förstå.
If you go back to the first two verses that we read to you.
Om du går tillbaka till de två första verserna som vi läste.
The scripture says that the father divided his inheritance to them.
Det står där att pappan skiftade eller delade sina ägodelar mellan pojkarna.
It doesn't say he gave the younger brother his and said I'll give the older brothers his later.
Det står ingenting om att han gav den yngre sin arvedel och sa till den äldre du får ditt sen.
He has already put all of this into the older brother's account.
Han har redan fått, den äldre har redan fått alla pengarna på sitt bankkonto.
He reminds him of that.
Och det påminner pappan honom om nu.
He said everything I have is yours.
Allt jag har tillhör ju dig.
Now it tells me something.
Och det här säger någonting.
It reminds me of some Christians that I know.
Påminner mig om en del kristna som jag känner.
Or people that I know.
Eller människor som jag känner, kanske jag skulle påstå.
People that are raised in church.
Människor som har vuxit upp i kyrkan.
People that are second or third generation Christians.
Det kan vara andra, tredje generationens kristna.
They're good people.
De är goda och trevliga människor.
They're nice people.
Snälla.
They pay their bills.
De betalar sina räkningar.
They're honest.
De är ärliga.
They work hard.
Arbetar hårt.
They're always at the father's house.
De är alltid hemma och sköter sig.
When there's service time, they come to the house of God.
När det är gudstjänsttid, då är de punktligt där.
But they don't have any real fellowship with the father.
Men de har inte sån där riktig gemenskap med pappa.
They don't spend time with the father.
De tar inte tid tillsammans med fadern.
The younger brother was away from the father.
Den yngre brodern stack bort från sin pappa.
Because he had turned his life in a different direction.
Därför att han inriktade sitt liv på någonting helt annat.
But the older brother is so busy doing something.
Men den äldre brodern, han är så upptagen med att hålla på och ägna sig åt någonting.
He doesn't have time to be with the father.
Så han har inte tid att vara tillsammans med pappan.
There are many people that were raised in church.
Det finns många som har fostrats i församlingen.
And used to have an experience with God a long time ago.
Och för länge sedan hade de en upplevelse och en erfarenhet med Gud.
But they have allowed their experience to drift away.
Men så har tiden gått och så har den här erfarenheten fått glida allt längre bort.
They lived in the father's house.
De bor i faderns hus.
But they don't fellowship with the Father.
Men de har ingen gemenskap med honom.
They have lost that fellowship with the Father.
De har förlorat den där innerliga gemenskapen med Fadern.
And you know when you do that, something happens to your heart.
Och du vet att när vi gör det, då händer någonting med våra hjärtan.
You begin to get judgmental of other people.
Vi börjar bli fördömande mot andra människor.
And you get yourself out of real fellowship with the Father.
Och då kommer man verkligen bort från en verklig gemenskap med Fadern.
This story speaks to me about these two men.
Den här berättelsen säger någonting om de här två männen.
Both of them have broken fellowship with the Father.
Båda två har brutit sin relation till Fadern.
One goes away because he has a bad attitude.
En sticker iväg för att han har en felaktig attityd.
And the other one stays home and serves the Father.
Och den andra stannar hemma och tjänar Fadern.
But he never takes the time to fellowship with
Men han tar aldrig tid till gemenskap med Fadern.
I say one is as bad as the other.
Och den ene är lika illa ute som den andra.
One of the things that Christianity really genuinely needs today.
En av de saker som kristenheten verkligen genuint behöver.
Are people who know what it means to fellowship with God.
Det är människor som verkligen vet vad det innebär att ha gemenskap med Gud.
I talk to Christians about their fellowship.
Jag talar med kristna om deras gemenskap.
They say, well, I go to church.
Och så säger de, ja, jag går i kyrkan.
I read the Bible every once in a while.
Jag läser Bibeln då.
But they don't have any real fellowship with God.
Men de har ingen sån här riktig gemenskap med Gud.
They wonder why their relationship is not true with God.
Och så undrar de så här, vad är det för fel på min relation med Gud?
They wonder why when they pray they don't get an answer.
De undrar varför de inte får svar på sina böner.
I think we should live in such fellowship with the Father.
Jag tror att vi skulle ha sån innerlig gemenskap med Fadern.
That we don't have to pray for 3 days to get a prayer through.
Att vi inte behöver be 3 dagar för att få bönesvar.
That we should live in such fellowship with the Father.
Vi skulle leva i sån gemenskap med Fadern.
That we can say Lord.
Att vi kan säga Herre.
And he says what?
Och han säger ja, vad vill du?
Amen. That he hears our cry.
Ja, visst, han hör oss direkt.
I'm going to share with you now something from my life.
Jag ska dela någonting ur mitt eget liv.
In closing today.
Som en avslutning idag.
That I want you to listen to very carefully.
Som jag vill att du lyssnar till jättenoga.
I was raised in the church.
Jag växte upp i församling.
I started from a very small child.
När jag var liten så började jag gå i kyrkan.
My parents sent me to church.
Mina föräldrar skickade mig dit till kyrkan.
For the first few years of my life.
Och de första åren av mitt liv.
And then later on they took me to church.
Och senare så tog de med mig till kyrkan.
There's a difference, you know.
Det är en liten skillnad på det.
But I remember joining the church.
Jag kommer ihåg när jag gick med i församlingen.
When I was a very young man.
Som ung man.
The pastor gave an invitation.
Det var så att pastorn gav en inbjudan.
And I came forward.
Och jag gick fram.
But nobody took the time to explain Christ to me.
Men ingen tog sig tid att förklara Kristus för mig.
I was raised in the church.
Så att jag var ju uppvuxen och fostrad i en kyrka.
Went to Sunday school class.
Jag gick i söndagsskolan.
Heard preaching after preaching.
Jag hörde den ena predikan efter den andra.
But nobody explained to me the simplicity of Christ.
Men ingen förklarade den här enkelheten i gemenskapen med Kristus.
And so when I went forward.
Så när jag gick fram.
I felt the drawing of the Holy Spirit.
Då kände jag hur den heliga ande drog mig.
But you know, when I got forward, nobody showed me how to find Christ.
Men ingen visade mig hur jag skulle finna Kristus.
They asked me if I came by card or by letter. I mean by faith or by letter.
De frågade mig så här, kommer du genom tro eller kommer du genom bokstaven?
Well, I was a young person.
Jag var en ung man.
And I knew I didn't have a letter.
Jag visste att jag inte hade något brev
from another church.
Alltså
so.
från rekommendationsbrev från en annan församling.
So I said I come by faith.
Så jag sa att jag kommer i tro.
Well, they said to sign this card.
Ja, du kan skriva på det här formuläret.
So I signed the card.
Så jag skrev på ett formulär.
Next thing I knew, they baptized me.
Och nästa som hände var att de döpte mig.
And like I said many times before.
Och som jag har berättat flera gånger tidigare.
I went down a dry sinner and come up a wet one.
Så var det så att jag sänktes ner i dopvattnet som en torr syndare och kom upp som en blöt syndare.
And I wasn't right with God.
Och jag hade det inte rätt ställt med Gud.
Well, shortly after that we changed churches.
Efter ett tag så bytte vi församling.
We had moved to a different town.
Därför att vi flyttade till en annan stad.
And the same thing happened again.
Där upprepade samma sak.
I went down to the altar.
Jag gick fram när det kom en inbjudan och en kallelse.
They asked me, will I come by faith or by letter?
Och de frågade, har du rekommendationsbrev från en annan församling eller kommer du i tro?
I signed a card.
Och jag skrev på ett formulär.
They baptized me again.
Och så döpte de mig igen.
Well, a couple years later we had a revival at the church.
Det gick ett par år och sen blev det en väckelse i den församlingen.
And I really liked the way that guy preached.
Och jag gillade den predikanten.
And I went there almost every night.
Varje kväll nästan så var jag på möte.
And one night he gave an invitation.
Och så var det en kväll när predikanten inbjöd oss att komma fram.
And I came forward.
Och jag gick fram.
They baptized me again.
Och så döpte de mig igen.
I was on a first name basis with every goldfish in the pool there.
Och jag var kompis med varenda fisk som simmade i dopgraven.
Well, about that time I met my girlfriend.
Vid den tiden så fick jag en flickvän
who later became my wife.
Som senare blev min hustru.
And I started going to church with her.
Och så vi började gå till kyrkan tillsammans.
Her church was more interesting than ours was.
Hennes församling var mer intressant än min.
And I started going over to her church.
Så jag började gå dit.
And I felt compelled by the Holy Spirit.
Och jag upplevde att den heliga ande manade mig.
And I came forward.
Så jag gick fram.
And they said, kneel at the altar.
Och så sa de, böj knä vid altaret.
I was ready to sign a card.
Jag trodde jag skulle skriva på ett nytt formulär.
But they said, kneel down here at the altar.
De hade en annan grej. De sa, böj knä vid altaret.
And they laid hands on me.
Och så la de händerna på mig.
One of them got on one side of me.
En på ena sidan.
And he said, hold on, brother.
Och han ropade, håll fast, broder.
The other one got on the other side.
Och så var det en annan broder på andra sidan. Och han sa,
he said, let go, brother.
Släpp loss, broder.
And the other one got behind me.
Och så var det en bakom mig.
And shook me.
Och skakade mig.
And said, bless him, Lord.
Och sa, välsigna honom, Herre.
Well, have you ever been there?
Har du varit med om det?
Then there was the guy who come along.
Så kom det en man dit.
And said, you got it, brother.
Han sa, du har fått det, broder.
You got it.
Du har fått det.
Well, they baptized me.
Och så döpte de mig. Och så döpte de mig.
Now this is the truth, folks.
Det här är sant.
I was waterlogged for years.
Jag hade som helst skrynkligt skinn efter vatten i många år efteråt.
Well, my wife and myself got married.
Och så gifte jag och min fru oss.
We moved to Atlanta, Georgia.
Så flyttade vi till Atlanta i Georgia.
We found a little church there to go to.
Då hittade vi en församling som vi kunde gå till.
And the Holy Spirit began to deal with me again.
Och så började den heliga ande verka i mitt liv.
And I went forward again.
Och jag gick fram.
I was baptized
again. Yeah.
As best as I can remember,
så vitt jag minns,
I was baptized 5 times and never knew Jesus Christ.
Så döptes jag 5 gånger utan att jag kände Jesus Kristus.
But then one day, a young preacher came to our church.
Så kom det en ung predikant till vår församling.
And he began to tell us about salvation by faith.
Och han började undervisa om frälsning genom tro.
He began to explain what it was.
Han började förklara vad det var.
For a person to come to know God by faith.
Och vad det innebar för en människa att lära känna Gud genom tro.
He explained the simplicity of it.
Han förklarade hur enkelt det var.
That I was the one that sinned.
Att jag hade syndat.
And I should have died.
Och jag borde ha dött.
On the cross.
På korset.
I should have died there.
Jag borde ha dött på korset.
Because that was what the cross was for.
För det korset var till för det.
I should have been banished from the presence of God forever.
Jag skulle egentligen rätteligen bli bortvisad från Guds åsyn för all evighet.
But God in his mercy loved us.
Men Gud i sin barmhärtighet och nåd hade kärlek och älskade oss.
And Jesus took my punishment.
Så att Jesus tog mitt straff.
He went to the cross for me.
Och gick till korset i mitt ställe.
And he took my punishment.
Och tog mitt straff.
He died in my place.
Dog i mitt ställe.
And because of that, God has extended to you and I his grace.
Och på grund av det så har Gud räckt ut sin nåd och givit den åt oss.
The word grace is the most wonderful word in the whole scripture.
I hela Bibeln så är nåd det mest underbara ordet.
It means that God gives you something that you do not deserve.
Det innebär att Gud ger dig någonting som du inte förtjänar.
Something you could never get by yourself.
Någonting som du aldrig kan åstadkomma eller skaffa dig själv.
Something you could never have on your own accord.
Som du aldrig på egen hand kan skaffa dig.
It's unearned favor.
Det är oförtjänt.
And God extends his grace toward you.
Och Gud, han har gett dig av sin nåd.
And forgives you.
Och han förlåter dig.
If you will invite his son into your heart.
Om du inbjuder Guds son in i ditt liv.
And when you invite his son into your heart.
Och när du inbjuder honom, Guds son, in i ditt hjärta.
He's going to come at that very moment.
I samma ögonblick så kommer han in.
Into your heart.
In i ditt hjärta.
And you accept it.
Och du accepterar det.
And you believe it.
Och du tror det.
That Christ died for you.
Att Kristus dog för dig.
And that he rose again according to the word of God.
Att han dog, begravdes och uppstod
now
i enlighet med Guds ord.
That was the simplicity of the gospel.
Det var det enkla evangeliet.
I heard it.
Och jag hörde det.
And I realized I'd never done that.
Och jag insåg att det här var någonting som jag aldrig hade.
I had never done that.
Det hade jag aldrig gjort.
Well, the devil showed up.
Så hände det sig också att i samma ögonblick att djävulen visade sig.
He said, "Don't go down there."
Och han sa så här till mig: "Gå inte fram."
How many times have you been baptized?
Hur många gånger har du blivit döpt?
You know what they're going to do?
Du vet vad som kommer att hända.
They're going to baptize you again.
Går du fram så döper de dig igen.
They're going to make you sign a card.
Och de kommer att få dig att skriva på ett formulär.
And you and your wife are young people leaders in the church.
Och ni, du och din fru, ni är ju ungdomsledare i den här församlingen.
You're one of the good people of the church.
Ni är ju de präktiga i den här församlingen.
I was kind of like the older brother just a little bit.
Jag var lite grann, påminner lite grann om den här äldre brodern i berättelsen.
I lived in the house of God.
Jag bodde i Guds hus, levde i Guds hus.
But never knew the father.
Men kände inte pappa.
I'll never forget that day.
Jag glömmer aldrig den dagen.
There was such a burden on my heart.
Jag hade en sån börda över mitt hjärta.
I had to go forward.
Jag måste gå fram.
I said, I don't care what anybody thinks of me.
Jag bryr mig inte om vad folk tycker och tänker om mig.
I'm going to that altar.
Jag ska gå fram till altaret.
And I'm not going to leave there.
Och jag tänker inte lämna.
Until I know that Jesus lives in my heart.
Förrän jag vet att Jesus Kristus bor i mitt hjärta.
I knelt at that altar.
Jag böjde knä vid altaret.
It was February the 17th, 1960.
17 februari 1960.
Just a little bit before 9 p.m.
Strax före klockan 9 på kvällen.
On Bicknell Avenue in Atlanta, Georgia.
I Atlanta, Georgia.
All right. And Jesus came into my heart.
Och Jesus kom in i mitt hjärta.
The burden of sin lifted off of me.
Syndabördan lämnade mig.
And the peace of God filled my heart.
Guds frid fyllde mitt hjärta.
And I thank God ever since then.
Och sen dess har jag ständigt tackat Gud.
God gave me something that was real.
Gud gav mig någonting som var äkta.
You know, a long time after this happened.
En lång tid efter detta hade hänt.
I began to ask myself the question.
Började jag ställa en fråga till mig.
I wonder how many people in the church are just like me.
Jag undrar hur många det finns i församlingen som är precis som jag var.
I was never the younger son.
Jag var aldrig lik den yngre sonen.
I wasn't one that went out with wild living.
Jag var inte en sån som stack ut och levde livet.
I was always the one that stayed home.
Jag var alltid den som stannade hemma.
Always the one that tried to serve God and do the good thing.
Alltid den som var hemma och försökte tjäna Herren och göra goda gärningar.
I was one of the hardest people in the world for God to reach.
Jag var en av de värsta för Gud att nå.
The worst thing that I can think of in this world.
Det värsta jag kan komma på i den här världen.
Is to grow up in the house of God.
Det är att växa upp i Guds hus.
To live a good life.
Och att leva ett gott liv.
To be a good person.
Och att vara en god människa.
Attend church regularly.
Regelbunden kyrkobesökare.
And do all the things that are involved with the church.
Och gör allt det där som hör samman med att vara i kyrkan.
And go through all of her rituals.
Och gå igenom alla ritualerna.
And still die and go to hell.
Och ändå dö och hamna i helvetet.
Because you never knew the Father.
Därför att du aldrig lärt känna Fadern.
Because you never took the time.
Därför att du aldrig tog tid.
To allow Jesus to come into your heart.
Att välkomna Jesus in i ditt liv och ditt hjärta.
and to know him personally.
Och att känna honom personligen.
Now people, this really happened to me.
Det här hände verkligen för mig.
This isn't something I've made up.
Det här är inget påhittat.
And my burden for many years,
och min börda under många år,
has been to get this message across to people.
Har varit att få det här budskapet att nå fram till människor.
That you might be one of the hardest people in the world to save.
Att du kan möjligen vara en av de människor som är svårast för Gud att frälsa.
You might be in the church.
För du kan vara en sån som är i församlingen, i kyrkan.
And be a good person.
Och du kan vara god människa.
And do all the good things.
Och göra allt det där präktiga.
And you've been baptized.
Du har blivit döpt.
You take communion.
Du tar nattvarden.
And you've got a good name in the community.
Och du har ett gott rykte i menigheten.
But I want you to understand God doesn't let good people into heaven.
Men Gud har inte sagt så här att de goda ska få komma in i himlen.
Should I say it again?
Det tål att upprepas.
God doesn't let good people into heaven.
Det är inte så att Gud har öppnat dörren för goda människor att komma in i himlen.
He lets saved people.
Det är frälsta människor.
Those that have been born again of the Holy Spirit.
De som har fötts på nytt av den helige ande.
Washed in the blood of Jesus Christ.
Som har tvättats rena i Jesu Kristi blod.
And made acceptable unto the Father through the blood of Christ.
Och förvandlats till att vara välbehagliga och acceptabla genom detta Jesu Kristi blod.
Now we have three things here.
Tre saker kan vi se här.
We have a young man who engages in wild living.
En ung man som drar ut och lever ett vilt och syndigt liv.
There are always those kind of people.
Finns alltid den sortens människor.
Are you one of those this evening?
Är du en av dem som är här idag?
There's the young man that stayed home.
Det fanns den unge mannen som valde att stanna hemma.
Who lived in the church but never knew God.
Som levde och verkade i församlingen men kände inte Fadern.
Then there's those kind of people who are Christians.
Det finns den sorten som är kristna.
But they never really fellowship God.
Men de har ingen gemenskap med Gud.
I don't care where you are today.
Och jag bryr mig egentligen inte så mycket om var du befinner dig idag, så att säga.
The most important thing in your life.
För det viktigaste i ditt liv
is to know that you're living with Jesus Christ.
Det är att du är medveten och viss om att du lever tillsammans med Jesus Kristus.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.